I Vetenskapsradion Historia idag om vithajar, om bildsköne Bengtsson och om Carl Bertil Jonsson. Det ska handla om 50-årsjubilerande Spielberg-filmen Hajen, om aktuella julkalenderns bildsköne Bengtsson och alla andra historiska personer med tokiga tillnamn. Tobias Svanlid heter jag, men Urban Bestadius, vi börjar med det här. De flesta vet nog vad det här är. Varje julafton visas den här Carl Bertil Jonssons jul. Vad känner du, Urban, när du hör den här musiken?
Mm, det är ju jättekonstigt, men jag får ångest på slag. Jag vet inte varför, men jag får lite lätt ångest av den här musiken.
Du har i lång, lång tid försökt övertala mig om att du måste få ut dina känslor kring Carl Bertil. Nu när han fyller 50 år så tänker jag att det är dags för det.
Ja.
Med risk för att säkert misstänker jag uppröra en hel del människor som älskar det här.
Mm. Och då får ni alla där ute snällt tolka mig nu, men ärligt talat Tobias, vad är det för skit vi sitter och tittar på julafton?
Oj, hjälp! Vad ska det här sluta?
Ja, eller alltså, hur? Nej, men så här, en spaning kan vi väl kalla det då. Man kan ju faktiskt se 50 års firande Carl Bertil Jonssons julafton som ett tidsdokument som visar hur den tidens framväxande självgoda, om jag får säga så, medelklass, de första som på bred front fått högre utbildning och bättre materiella förutsättningar, hur de såg på sig själva och på andra. Och det är ingen vacker bild.
Men alltså Urban, jag vågar knappt höra mer, men sagan om Carl Bertil Jonssons julafton, ofta säger man bara, kanske bara Carl Bertil Jonssons julafton, 1975, den visades alltså då för 50 år sedan för första gången. Det är ju Per Olin som har regisserat, men det är Tage Danielssons älskade, vill jag påstå.
Ja, men det är ju en fin film på julafton, vill jag faktiskt slänga in redan här och nu.
Som också kanske lite grann får kallas vara en historisk tecknad film också, eftersom den utspelar sig under ett svenskt andra världskrig.
Just det, med
beredskapsår.
Naziflaggor, svastikor.
Ja, det är det ju. Och sådana gengasbilar, precis.
Det, ja. Ja.
Men ändå, 1975, det är ju en tydlig tid den görs i.
Mm, så är det ju. Och den vanligaste kritiken som man har hört riktas mot den här filmen då, det handlar ju om hur man gestaltar överklassen, de bättre bemedlade. Och då till exempel att den här fadern då, Carl Bertil Jonssons pappa, som är företagare. Han har gett en massa människor jobb, han har betalat in en massa skatt till den gemensamma välfärden. Han har bidragit till att få de ekonomiska hjulen att snurra. Men så dristar han sig till att ta hem en julstjärna i papp från sitt eget varuhus. Och det gör man en poäng av där. Det är inte snyggt. Alltså Carl Bertil Jonsson med den här synen underminerar ju äganderätten. Carl Bertil Jonsson, den här lilla självgoda ungen, konfiskerar andras egendom utifrån sina egna personliga preferenser. Det här, Tobias Svanelid, det är inte fördelningspolitik, det är stöld.
Ja, det är ju mycket kring den här taxeringskalendern som Carl Bertil förstås utgår ifrån för att förstå vem tjänar mest och har mest, egentligen enligt honom i alla fall då, som en Robin Hood skyldighet kanske att dela med sig lite grann.
Ja, precis. Och då kommer ju också, alltså framträder ju då också synen på arbetarklassen eller de mindre bemedlade. Den dumma horan som blir glad för en slips på julafton. Eller alkoholisterna som inte är läskunniga men som står och flinar över att de får böcker. Eller de intelligenssvaga som sitter som fån och låter barnen trä servettringar på näsan. Alltså arma idioter som inte begriper bättre än att bli tacksamma för smulorna från den rika mannens bord. Missriktade julklappar. Allmosor som ju snarare borde sänka vilken julstämning som helst än att göra någon glad. Men inte arbetarklassen eller proletariatet, nej. För de är så dumma så att de blir glada vad de än får. Även om det är en liten överklassslyngel som ger bort stöldgods som de inte har någon användning för alls. Allt för att den här lilla slyngen. Ja, men vadå? Är det för att han ska få känna sig god och fin?
Och du är kritisk mot kvinnosynen också.
Ja, men det kan man väl absolut vara. Alltså Carl Bertils väna moder som bara springer omkring och lipar. Ett riktigt mähet i fruntimmer som fjantar efter man och son.
Ja, hon är ju en vän moder just. Understryks det verkligen. Men vadå, du tycker att hon är kraftlös och ingen god...
Det är väl inte en kraftfull kvinna vi ser ett porträtt av där. Jag känner redan nu hur folk börjar skriva mejl och brev till oss, Tobias. Jag vet inte om det här var en så bra idé faktiskt, att göra en motläsning av Karl-Bertil Jonssons julafton.
Det blir ditt sista framträdande i radio kanske.
Ja,
det här.
Kanske, ja.
Men jag nämnde ju Robin Hood, alltså Karl-Bertil själv verkar ju se sig själv som en 1940-talets Robin Hood just. Mm. Ta från de rika och ge till de fattiga. Vad tänker du om hans motiv?
Ja, alltså har man inte blivit irriterad tidigare så blir man väl riktigt irriterad nu. Alltså det här är ju en självgod upplåst grötmyndig. Vad kan han vara, 13 år va, tror jag spekulerat i. 13-årig yngling då som ska rädda de förtappade själarna som inte vet sitt eget bästa. Men hans motiv... Ursäkta mig, men jag tycker inte att de framstår som särskilt, jag menar, moraliska eller absolut inte altruistiska. Utan det här handlar ju om att han vill framstå som en hjälte, som en Robin Hood i sina egna pojkdrömmar. Och då tänker jag så här, handlar det egentligen om att han i någon slags pubertal revolt vill utmana sin pappa då? Som man verkar ha en beef med. De verkar ju inte dra jämnt, han och hans pappa. Så här.
Nej.
Det handlar om en slags fadersuppror snarare än att han ska utföra goda handlingar. Men till hans pappas försvar och fördel kan man ju faktiskt säga att han i sin tur 50 år före sin tid begränsar Karl-Bertils skärmtid. Alltså decennier innan vi fick den debatten så får ju han gå och lägga sig utan att se klart filmen.
Just det, ja. Det är det värsta straffet.
Ja, men det är väl en utmärkt fadersfigur.
Fattar du vad du har gjort? Du kan åka in på anstalt för det här.
Jag är beredd att ta mitt straff, far. Jag har skänkt lite glädje åt dessa olyckliga människor som inte äger något varuhus. Det är vad jag har gjort.
Tycker Jonsson höll på att kvävas av julilska.
Imorgon är det du som följer med mig runt till alla som du har stulit paket ifrån och ber om ursäkt. Marsch i säng! Du får inte se hur filmen slutar!
Men det är ju ett tidsdokument, helt
jo,
klart.
Jo, men det är det Sverige. Han, Karl-Bertil agerar ju enligt tidens ideal, och då pratar jag just om 50 år sedan. Alltså, men så här, man kan ju lite grann se det, Karl-Bertil, som en politiker från Folkhemssverige som vet bättre än andra vad som är bäst för dem. Alltså han är...
Den här förmyndar Sverige, precis, ja, med tvångssteriliseringar kanske.
Ja, och också den nya tidens medelklassakademiker som ju såg dagens ljus då. De här som kom från hem där man tidigare inte hade kunnat liksom läsa vidare. Men som nu tycker att de har då kunskapen att och ta sig rätten att tala om för andra vad de ska ha och hur de ska leva. Och så här, vem är ond, vem är god, vem är det synd om? Och till sin hjälp då i det här uppdelandet av befolkningen så tar han ju taxeringskalendern där inkomst och titlar styr fördelningspolitiken. Och i bakgrunden tänker jag så skvalpar ju också då den inte så smickrande bilden av att ens klasstillhörighet, att den kommer med vissa förutbestämda egenskaper. Eller om det då möjligtvis är så att vissa egenskaper kanske rent av förutbestämmer ens klasstillhörighet. Och det är framförallt då när man tittar på de här, ja, men mannen som får servettringar trädda över sin näsa, eller de här prostituerade eller arbetarna då som står och inte vet sitt eget bästa och blir fånigt glada över Karl-Bertils stöldgods som han delar ut till dem.
Och jag tänker ju på Pol Pots, jag kanske blir influerad av dina tankar här nu, Urban, är jag rädd. Men Pol Pots röda khmerer som väl lät avrätta alla med glasögon.
Nu tyckte till och med jag att vi drog de här jämförelserna, ja, lite för långt. Men varsågod, fortsätt.
Nej, men ändå, att som Karl-Bertil ser då orättvisor i taxeringskalendern. Det kanske är många fler än han som både gjorde och gör. Men så kunde då Pol Pot se att hade man glasögon så var man liksom på andra sidan i hans svartvita värld.
Just det. Hans fysiska egenskaper skvallrade om var man stod liksom på den här...
Ja, klassskalan egentligen då.
Precis.
Men alla blir så glada, Urban. Mm. Framförallt det här arma slödret längst ner på samhällsstegen när de får sina servettring att träda där på näsan. Gör han inte skillnad då?
Men alltså så här, det vore väl bättre i så fall om man ville göra skillnad att han hjälpte de här utsatta att, ja, men till exempel hjälpa dem att söka jobb på Postverket där han själv tydligen uppbär en anställning, eller varför inte Faderns varuhus eller något annat som liksom leder till någon slags ekonomiskt oberoende eller autonomi, en varaktig förändring. För på det här sättet som han beter sig så cementerar han ju bara den rådande samhällsordningen. Alltså de mindre bemedlade kan fortsätta att överleva verkligen på allmosor, medan han själv, ja, vad tänker vi oss att han får för framtiden? Han ärver faderns varuhus, och kan styra det då, men med gott samvete, för han kan känna att han är en god människa som verkligen har delat ut de här allmosorna. Fruktansvärt.
Det är lite grann ett lustmord du gör här nu, men ja. Vad har du för slutsatser kära kring den här tittarfavoriten?
Kära lyssnare, jag hoppas att ni hör att vi gör det här lite grann med glimten i ögat. Slutsatsen är väl att man kan se på Karl-Bertil Jonsson som att...
på olika sätt.
Ja, på olika sätt. Nej, men det viktiga kanske man, är så här då. Det viktiga kanske inte var att det blev helt rätt, utan att Karl-Bertil signalerade rätt värdegrund med våra dagars terminologi. Det vill säga, det här handlar ju om symbolpolitik. Och hans självgodhet då motsvarar, vem vet, Sveriges självbild internationellt för 50 år sedan. Och kanske är Karl-Bertil dåtidens motsvarighet till våra dagars aktivister, helt enkelt.
Och jag har läst någonstans att Tage Danielsson själv, han var ju rätt besvärad över att det gjordes lite för allvarliga analyser av den här sagan.
Förlåt.
Nu gör du det skyldig till det också. Mm.
Mm. Men vad sa han?
Nej, men...
han sa ju just nämligen det, vill jag minnas, att hörni, ta det lugnt, det är trots allt bara en saga.
Mm. Och det är ändå jul. Nåväl, vi får se om det är någon som kommer att höra av sig. Du är förstås som lyssnar välkommen att göra det om du tycker annorlunda än Urban Björstadius på adressen historia@sverigesradio.se.
Nej.
Och från en 50-åring Karl-Bertil Jonsson alltså till en annan.
There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws.
Filmen Hajen har skrämt slag på oss sedan 1975 när den hade premiär i Sverige vid juletid. Urban, hur har du påverkats av den här filmen? Lika illa som Karl-Bertil Jonsson kanske?
Uppenbarligen någon som inte ska titta på rörlig bild.
Nej, precis. Ja.
Nej, men alltså jättemycket. Jag har starka minnen av när jag var barn att på grund av den här filmen Hajen så var det lite läskigt att bada. Mm. Även utanför Göteborg där jag växte upp. Och ett av de starkaste minnena, det är när vi var ute med en segelbåt. Det här måste ha varit någon gång i tonåren, tänker jag mig. Och vi skulle liksom bada, dyka i från den här segelbåten. Och det var först när jag hade hoppat i så jag insåg att mellan mig och botten ligger... Exakt. Jag vet inte hur många, det kändes som flera hundra meter svart hav.
Ja, precis. Full med ondskefulla.
Nej, men alltså den här filmaffischen, Hajen, den är ju tagen då liksom genomskärning, håller på att säga, från sidan. Man ser liksom vattnet och så ytan, och så på ytan så är det någon som ligger och simmar.
En tjej som simmar där.
Ja, och så kommer den här hajen med sitt...
Underifrån.
Med sitt den bilden... Ja. Hade man på nätinnan när man badade i Göteborg.
Ja, du var nog inte ensam om det, tror jag. Jag är ju också lite rädd för vattnet. I mitt fall är det inte bara vitar, kan jag säga. Det finns ju en massa andra saker som är i vattnet. Bävrar, älgar, gäddor. Ja, men det är liksom, jag vet inte. Jag kan inte skylla på hajen. Men någon som har påverkats mer än de allra flesta av filmen Hajen, som nu alltså 50-årsjubilerar, är marinbiologen och författaren David Bernvi, som ägnat hela sitt liv åt vithajar. Både som biolog och forskare, men också som har intresserat sig för vithajens kulturhistoria. Och vi frågade honom vad han som hajexpert tycker om filmen Hajen.
Alltså det är en fantastisk film, men den har ju påverkat hajarna negativt. Alltså bilden på hajar har ju verkligen förändrats. Och när den kom ut 1975 så hade det en väldigt stor effekt.
Men alltså, folk reagerade ju väldigt, väldigt starkt när den här filmen kom då för i dagarna 50 år sedan. Så varför var den här filmen så läskig då när den kom?
Det var nog det här att man fick en känsla av att man fick ju inte se hajen så mycket. Och det var till fördel, så det byggde upp en slags känsla av att det fanns någonting där ute. Samtidigt så sändes den ju på sommaren när alla var vid badstränderna och så. Så det finns liksom en koppling till... det riktiga livet också, att det kanske finns någonting som simmar där ute i havet. Så att det är många liksom, var ju vid badstränderna när den här filmen kom ut.
Men ja. Var det ändå kanske en sån här uråldrig mänsklig skräck, vad du tror eller vet, ja. För hajar eller liksom sjömonster i djupen det som den här slog an en sträng för?
Ja, det tror jag definitivt. Man kan väl säga så här, vi människor har ju en rädsla för stora rovdjur och så med oss liksom i ryggraden. Och det här blir väldigt tydligt när man inte kan se den här jättestora fisken, alltså den här hajen, och att den finns där ute. Och det var ju väldigt illustrativt att det var ju i New York eller New Jersey-området som det här utspelade sig. Så att jag tror att det fick en väldigt stor vad ska man säga, effekt så i USA till att börja med. Men sen så spred det sig såklart över hela världen. För den är ju väldigt välgjord också, den här filmen.
Men jag tänker att även om man ser hajen så är ju hajar läskiga. Kanske främst då med tanke på deras ögon som ju ofta är, jag menar, kalla, döda. En haj med rådjursögon, med bambiögon, skulle ju inte vara hälften så läskig.
Ja, men precis. Det är ju så att vithajen specifikt, den har ju svarta ögon på avstånd. Men om man tittar på nära håll så har den faktiskt en blåa ögon. Så det, om man är väldigt nära, så vi pratar centimeter ifrån i vattnet.
Så man får komma
det sista man
då
ser.
Vet man, den ser ju faktiskt vacker och gullig och snäll ut. Och igen, på nära
håll. Men om man är riktigt nära i en hajbur eller om man råkar då hamna i väldigt nära så ser man det här. Men på avstånd så ser den ganska läskig ut, för det ser ut som två svarta hål bara.
Mm.
Och det är ju en extra dimension. Och alla hajar har ju inte det så här, utan det är ju framförallt då vithajen och nära släktingar till vithajen som har svarta eller mörka ögon på det här viset då.
Men som du säger, det fick ju stora konsekvenser direkt när den här filmen började visas. Och jag kan ju förstå det liksom i alla möjliga vatten runt om i världshaven, människor som bor längs de stränderna och badar, att man, men i Sverige då? Den hade premiär här vid juletid, alltså för 50 år sedan.
Ja.
Varför blev vi rädda?
Bra fråga faktiskt. Det finns ju 15 arter rapporterade i Sverige och hajar, men det är ju inga farliga hajar så. Men man kan väl säga så här att det finns ett fenomen som över hela världen, en slags masspsykos kanske man kan säga, eller, som heter hajeneffekten. Och det handlar ju om att människor skapar någon slags massrädsla för hajar generellt. Man blir ju rädd för havet eller vatten bara av det här.
Mm.
Det fanns ju människor som liksom inte vågar bada längre.
Ja, jag är nästan en av dem, om man ska erkänna. Ja.
Ja, det är väl ett klassiskt sätt att skrämma någon. Det är att simma under ytan med sådana här hajfena på ryggen.
Ja, men det har hänt många gånger. Det händer ju också i filmen faktiskt att de gör det. De här barnen som spelar ett spratt där i en scen. Men hajeneffekten innebär ju då att man tror att man alltid blir dödad av hajen när man blir angripen. Att den äter upp uppsåtligt människor. Och att det enda sättet att lösa det här problemet är helt enkelt att man dödar hajen då. Och det här slog ju igenom framförallt då kanske i länder där man har hajar, där man har hajangrepp. Så när det sker en rad olika hajangrepp under väldigt kort tid, då slår det här, den här effekten in väldigt starkt. Alltså narrativet i filmen blir verklighet plötsligt. För politikerna, de måste göra någonting åt det här. Det får väldigt mycket uppmärksamhet i media när kanske 5 hajangrepp sker, eller 3, under väldigt kort period. Och då står man där handlingsförlamad. Vad ska vi göra? Ja, vi måste döda några hajar helt enkelt.
Så filmen fick alltså konsekvenser inte bara för folks badvanor utan också för de faktiska hajarna?
Ja, precis, för hajarna och de politiska lösningarna som kom från hajangrepp sen i framtiden. För så här löste man inte hajangreppsfrågan innan. Utan det var efter 1975 då började man fiska efter hajar efter hajangrepp. Alltså man ville döda hajarna. Och det var ju för att den här filmen fanns, den här boken fanns som beskrev hur man skulle lösa det här. Det fanns ett narrativ helt enkelt. Och man trodde alltid att hajarna var ute efter att äta upp människor. Men så är det ju absolut inte. De är ju inte anpassade evolutionärt för att äta upp oss. Utan de lever ju liksom i havet, vi lever på land och det finns ingen sån koppling.
Men innan vi går vidare på de riktiga hajarna, om vi håller oss kvar en stund ändå vid filmens hajar. Så jag tänker på filmmusiken som ju illustrerar det här som du säger, osynliga, dova hotet som man känner närma sig. Det illustreras ju väldigt bra av den här klassiska filmmusiken.
Ja, verkligen. Och det är John Williams som gjorde musiken. Han är ju verkligen en fantastisk kompositör. Jag är tyvärr död då, men det här var ju också hans idé själv till den här filmen, att han skulle lägga upp det så här för att skapa liksom den här skräckkänslan. Och det har väl väldigt mycket med att göra att man inte kunde få hajen att fungera när man producerar filmen. Man hade ju modellhajar då, som inte fungerade i saltvatten. Och det resulterade i att man inte kunde filma de scenerna man ville. Så då fick man ju göra de här musikscenerna istället, att man får tänka, men det kanske finns en haj där. Eller man ser bara en fena som kommer efter någon och så. Och det var ju till fördel, för att om vi hade sett hajen idag med alla de här modellhajarna som kanske inte är jätteverkliga egentligen då, då kanske den här kvaliteten på filmen hade ändå fallerat lite mer. För då ser man ju att det inte är så läskig haj, det är ju en modell som simmar runt.
Det är alltid så med skräck, tänker jag. Det man inte ser, det som bara fantasin får fritt spelrum kring, det är mycket värre.
Exakt, ja, men det är ju så. Det är ju rädslan. Den här fantasin är ju mycket värre liksom än verkligheten.
Men David, du är ju hajforskare, författare till flera böcker om bland annat hajar. Vad grundar sig ditt intresse för hajar i?
Det kom ju när jag var ganska liten. Alltså när jag var kanske 6-7 år så hade jag ett jättestort intresse för hajar, dinosaurier, valar och så. Sen så kom jag in på det här med hajspåret, för att jag läste ju mycket böcker och sådär om hajar. Så hade jag faktiskt även en mormor som läste faktaböckerna för mig för vuxna. Och då om hajar framförallt. Så då fick jag liksom väldigt mycket information i början där. Så att jag blev ju en expert redan då. Så jag gick runt i olika klasser och hade föreläsningar om hajar. Även på lågstadiet. Så då fick jag liksom en boost av att fortsätta med det här.
Vad hade du för favorithaj då?
Ja, det var ju vithaj. Det är ju fortfarande
det. Ja, det är så. Varför då? För att den är störst? Eller?
Den är störst, den största rovfisken. Och den är ju så massiv. Alltså den väger ju över 2 ton och den kan äta upp människor. Den har ju den kapaciteten. Så det är ju som en levande dinosaurie som vi har kvar idag. Som verkligen finns på riktigt, fast det är en haj då. Så att det, plus då att jag hade ju närhet till havet där på västkusten. Så jag var ju ute och såg havet, eller jag var i havet, snorklig i havet sådär, och liksom väldigt tidigt var i vattnet.
Men inga vithajar för
nej,
din del då?
Men det blir ju extra spännande.
Ja, och jag som är uppvuxen på västkusten, jag kan ju informera om att även en sån sak som krabbor kan vara nog så läskigt för en pojke som ska sätta ner fötterna på botten i västkusten när de kommer där med sina klor.
Ja, men precis. Och speciellt om man har läst massa hemska historier om hajar och hajangrepp, så är man där i vattnet, så plötsligt är det någon som nyper en, då blir man ju definitivt liksom påverkad.
Oj, vilka barndomsminnen som flödar här för mig nu.
Men den svenska västkusten räckte ju inte hela vägen för din del. Du har jobbat mycket i Sydafrika, där det finns gott om vithaj, inte minst. Hur har dina möten med vithaj sett ut där?
Ja, det har jag framförallt då haft olika burdyksutfärder då för svenskar som har åkt ner dit. Och då går vi ut och burdyker med vithajar och så. Men sen så har jag jobbat mycket med anatomi på vithaj. Alltså döda vithajar som jag har forskat på vid KwaZulu-Natal Sharksborg i Durban. I Sydafrika så har de alltså politiskt sedan 50-talet hajnät och drumlines eller stångkrokar. Så de har stora krokar som de fångar då, vithajar med tigerhajar och tjurhajar för att minska antalet hajangrepp. Och det är ju en politisk lösning. Idag skulle man ju aldrig liksom introducera något sånt här. Men i vilket fall, de här hajarna tar man tillvara på till forskning sen. Och sen så får forskare från hela världen studera dem. Och där har jag kommit in då.
Men du har alltså varit i bur, nedsänkt i havet och mött hajar på plats.
Ja, ja.
Om du skulle beskriva den känslan då, ja, för oss som har sett filmen Hajen.
Ja, den är ju inte som i hajen, vithajen, utan den är väldigt lugn. Och man ser ju det direkt att det är en väldigt selektiv fisk, att den är försiktig. Den tar inga risker och så. Ofta så försöker man ju filma vithajar där de simmar mot buren med öppen mun och liksom slå sig vilda i buren, men det är väldigt ovanligt att det sker. Det kan ju ske om man drar ett bete mot buren och så slår den sig i buren då. Men det är inte så att de vill simma in i buren och slå sig. Så att de är ganska lugna och harmoniska. Det är en väldigt stor skillnad mot det här i hajen, där man ser att de liksom är ute och ska hoppa upp på en båt och ja, äta människor och sådär. Det är absolut inte sådana intressen som de har, utan de är väldigt försiktiga med vad de stoppar i munnen helt enkelt.
Men du är ändå i en bur.
Ja, det är man ju, för att de är så stora. Och om man skadas av en vithaj så kan det bli dödligt ett bett bara. Speciellt om det är en väldigt stor vithaj. Men för de som blir bitna av vithajar så är det 80% som överlever, ska jag säga.
Är du någonsin rädd i de här forskningssituationerna?
Ja, alltså när jag sitter i en hajbur så kan man definitivt bli rädd ibland. Om det kommer en stor vithaj som liksom biter i buren och så. Det faller ju naturligt liksom i kroppen bara. Man blir rädd av det här. Man får ju adrenalin på slag. Men det är ju lite det man är ute efter också när man gör såna här saker. Man vill ju ha en rädsla eller en äventyrlig upplevelse. Så, men det värsta som hänt mig är väl framförallt inte i buren då, utan det är ju när en vithaj hoppar upp på båten. Och det var ju i False Bay då i Sydafrika. Det var en väldigt stor hona då som cirkulerade kring båten. Och hon hoppade upp på sidan av båten och landade sen på hajburen. Som tur var så slog hon huvudet då i sidan av båten, så hon föll lite in ombord. Men hade det skett så hade jag och en tillbliv krossad då av hennes vikt. För det var en jättestor vit haj, säkert över ett ton då. För att hon var 4 meter ungefär, uppskattade vi henne till. Och det var det läskigaste jag varit med om. Och då var jag ju helt chockad sen i flera dagar efter det. Det var ju som en trafikolycka. Allting gick i slow motion. Och så blev jag helt blöt.
Mm. Men det här, David, är ett program som heter Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Så att den historiska vithajen då, och relationen historiskt mellan människor och vithajen långt innan filmen Hajen hade premiär för 50 år sedan. Hur länge har vi haft en relation ens med vithajer?
Ja, en bra fråga. För det börjar ju faktiskt i Medelhavet där vi har liksom civilisationens vagga kan man säga. Och där så kallades ju vithajen för Lamia av grekerna och så. Och det här är ju lite intressant då. Så det finns ju lite historier kring det här. Man använder ju det här som en slags havsdemon som man berättar om för barn och så. Så att man inte skulle vara i vattnet för länge för att då kunde man bli uppäten av Lamia. Och sen så finns det liksom koppling till de grekiska gudarna och så vidare kring det här också.
Men
sen
så begreppet Lamia var alltså både då kanske någon fantasifoster, någon mytologisk varelse, men kanske också att det hade en grund i kunskapen om att det fanns stora dödliga hajar i Medelhavet.
Precis, alltså det fanns ju det och det finns ju fortfarande det. Väldigt stora vithajar där som kan ta människor och det har man ju sett då under historiens lopp att det har skett i Grekland och att de tar barn till exempel. Och de spenderar väl mycket tid i vattnet och så. Och ett sätt då att försöka liksom få upp de här barnen i vattnet var väl då att prata om Lamia.
Mm. För jag tänker att ett barn som kliver ner i vattnet och så ska en vithaj ändå kunna komma in på de grunda nivåerna. Det kan ju inte vara jättevanligt ändå.
Nej, det är, alltså ibland simmar de väldigt grunt. Men jag tänker väl kanske inte så små barn som alltså, kanske en 6-åring utan kanske mer 10 år och uppåt. Då. Alltså de som kan simma och liksom spendera mycket tid i vattnet.
Och hoppar från klippor.
Hoppar från klippor och sånt där.
Just det.
Men det här är ju liksom det som man tror då det här är. Man har ju säkert fångat de här hajarna och kallat dem havsdemoner och så har man hittat mänskliga kvarlevor i magsäcken också. Och det har man ju liksom sen sett då historiskt längre fram i tiden från 1500-talet och framåt att det här har ju skett en hel del i Medelhavet. Då. Eller de rapporterna som kommer in är ju fångster på vithajar och ibland så är det så att man hittar mänskliga kvarlevor.
Ja, vad finns det för tidiga historiska rapporter om, ja, men till exempel sådana där brutala historier om alltså människor som hittade vithajsmagar?
Ja, det kommer ju från 1550-talet. En väldigt intressant nedskriven historia. Det är Rondelet, Guillaume Rondelet. Han var en läkare som var aktiv i Nice och södra Frankrike. Han beskriver då en väldigt stor vithaj som var 6,7 meter om vi översätter till dagens mått. Då. De hade ju knop då på den tiden. Så de, och när de öppnade buken på den här vithajen som man kallade för Lamia eller Carcharias så hittar de en soldat som är huvudlös med soldatdräkt. Det är inte specifikt vilken typ av soldatdräkt det var, om det var metall eller någonting annat. Men då är det så att vid staden i närheten där de hittade den här hajen så hade de precis haft en invasion av ottomanska militären tror jag, eller styrkor. Och då hade de kommit fram till att för att lösa den här konflikten så skulle alla soldater avrättas. Då högg man huvudet av dem helt enkelt och slängde då kropparna i floden.
Mm-hmm.
Och då kan ju den här kroppen ha spolats ut och sen så har en vithaj ätit upp den då. En huvudlös man, alltså en soldat då.
Men alltså en hel vuxen mans kropp, rent anatomiskt hos hajen, fungerar det att den bara liksom, sväljer hela?
Om det är en riktigt stor vithaj så går det faktiskt, de har ju 70 cm bred mun om de är omkring 5 meter. Och vi hade en vithaj i Sydafrika som hade en magvolym på 135 liter och den var 4,5 meter. Så det är väldigt stora djur vi pratar om och de har väldigt stor magsäck. Så de kan rent fysiskt svälja en människa hel om de vill det. Och nu pratar vi om 1500-talet. Då var ju människor ganska korta och betydligt mindre, kanske 160-170 cm som mest. Så att jag tänker att det borde vara, jag har också funderat, kan det här vara möjligt? Ja, det borde vara det.
Men då i mitten på 1500-talet, då görs alltså de första, kan man väl säga, nästan vetenskapliga beskrivningarna då av det vi idag förstår som en vithaj. Men i övrigt då, vad hade människan, framförallt runt Medelhavet, för relation till den här fisken? Alltså var det någonting man jagade, fångade, åt?
Ja, det kommer ju lite senare då. Om vi tittar lite längre fram i tiden så på 1900-talet så i Italien Messina sundet, där har man svärdfiskbåtar som har en väldigt lång brygga kan man säga på fören av båten, och sen så harponerar man svärdfiskar där då. Och där utvecklades ett fiske specifikt efter vithaj i det här området, som fångar vithajar med harpun enskilt för att äta upp dem sen, för det fanns så mycket vithajar i det här området. Och sen i Adriatiska havet så har det funnits väldigt mycket vithaj under 1800-talet, 1850 fram till början av 1900-talet. Då var det så mycket vithaj där att man införde en slags skottpeng, eller ett, vad ska man säga, alltså man betalar för att fånga in de här vithajarna och ge dem pengar helt enkelt, de fiskarna som tog in det här till Naturhistoriska museet i Split i Kroatien. Och det var också så att man införde hajnät, eller ja, vad vi kan anse var ett hajnät, en barriärer vid badstränder i början av 1900-talet för att motverka hajangrepp.
I Kroatien?
Ja, precis.
Och det skulle vara historiens första hajnät egentligen?
Ja, precis. De uppfann helt enkelt hajnäten där, och sen så adopteras det i Australien på 1930-talet. Där man introducerade det här framförallt kring Sydney då, för att då är det en del, det är ju en del hajangrepp där naturligtvis, när det är mycket människor som bor där. Och.
Men David, du pratade ju om det här hajnätet i Kroatien då från tidigt 1900-tal, men det här att bli attackerad av haj, idag är ju det liksom ändå, det är ju någonting som förekommer, ytterst sällsynt men ändå, och läkare får gå igenom de här ganska ruskiga skadorna. Vad har det här fenomenet hajattack för historia egentligen?
Ja, alltså det är ett begrepp från Australien, från Sydney-området, det är en kirurg faktiskt som tar fram det här begreppet på 1930-talet. Han heter Victor Koppelsson, och han får ju ta in de här traumapatienterna då, som har blivit hajangripna i Sydney-området. Och han skriver en bok om olika teorier om varför hajar angriper. Han tittar på vattentemperatur till exempel, och han tar ju fram den här teorin som heter den vildsinta hajen, kan man väl säga på svenska, rogue shark. Mm-hmm. Det är alltså en haj som får en smak för människor och kött och bara jagar människor för att det är lätta bytesdjur. Och den här teorin, den har inte bevisats. Det är någonting däremot som Peter Benchley tar med sig till hajen när han bygger sin fiktiva berättelse.
Han som skriver boken som ligger runt för filmen.
Ja, precis. Så det är liksom som att han har läst den här boken. Han har tagit historierna från den här boken som den här kirurgen har läst. Och sen har han gjort en fiktiv berättelse av det som placeras då på USAs östkust helt enkelt. Och Peter Benchley själv då, författaren till Hajen, han säger ju att han blir inspirerad också av hajfisket som pågick utanför New York. Där fanns det en Frank Mundus, en sportfiskare där, en hajfiskare som var väldigt speciell. Han drack väldigt mycket öl och han var väldigt bedus, eller vad ska man säga, han var väl så här ganska bufflig av sig, och precis som Quint i filmen Hajen, eller ja, i Hajen. Så han blir inspirerad av karaktären där, och att han landar de här stora vithajarna som fick väldigt mycket medial uppmärksamhet då, på 60-talet i New York-området vid Long Island.
Så det är en 50-talsläkare i Australien som sår fröet som så småningom då ska resultera i den här filmen från 1975.
Det kan man säga definitivt. Och Frank Mundus var väldigt viktig för att Peter Benchley åkte ut med honom och fick se de här vithajarna när de fiskades upp och så. Så han fick komma nära dem och se att de här är enorma och de har jättestora tänder. Och det här är ju en skräck i sig bara att se de här hajarna då.
David, vi är ju här för att prata apropå att filmen Hajen firar 50 år. Den gick upp på svenska biografer julen 1975. Om du ska ge ett betyg så här 50 år senare, du som vithajsforskare, vad får den egentligen? I ugglor brukar vi ge vetenskapsrådande historia från 0 till 5.
Alltså, den har ju faktagrund och så. Men sen är det en del faktoider också i den, men typ en 4 skulle jag nog säga. Den är väldigt välgjord, den är skadlig för hajar, men den är väldigt välgjord och den bygger på olika historiska händelser. Sen är de ju väldigt tillspetsade och sensationella i den här filmen. Men det här med att en haj hoppar upp på båten, det har ju hänt flera gånger. Jag är själv en av de få hela världshistorien som har haft en vit haj på båten. Så det händer ju såna här grejer. Men, ja, men det är en bra film. Rated PG.
Maybe too intense for younger children. David Bernvi, hajforskare och författare, bland annat till boken Vithajen i Medelhavet.
Mm, det var ett bra år 1975, Tobias. Mm. Det var Carl Bertil Jonsson föddes, filmen Hajen föddes, och jag vill minnas att du fyller 50 år i år också.
Det har jag gjort.
Ja, grattis efterskott.
Tack så mycket. Men det är svårt att sammanfatta det här samtalet med David Urban, tycker jag. Ska vi vara rädda eller inte rädda nu för vithajar?
Ja, visst var det lite motstridigt.
De är så snälla och gulliga. Har
de hoppar
blå
upp
ögon
i båtar och så. Men så fort han visar sig så är det första som händer.
De har ju hoppat upp i hans båt.
Det krävdes inte
och
så mycket.
Och han är ju i burar.
Och är rädd.
Och
man har hittat massa huvudlösa kroppade hajar.
Precis. Vi är inte kloka på det där. Så. Vi har pratat i Vetenskapsradion historia om 2 50-åringar på film och tv. Men det här är helt nytt för i år.
Mamma?
Var är jag någonstans?
Mamma.
Eller? När är jag? Hallå, knickrik, se vilket år det är.
2025.
Perfekt.
Vem är du?
Bengtsson. Bildtjärne Bengtsson.
Årets julkalender heter Tidstjuven, där 11-åriga Clint letar efter sin pappa som förvillat sig in i den svenska historien. Och Clint han sätter ihop med Gustav Vasa, men också med Bildsköne Bengtsson. Mm. En kanske lite mer okänd person i vårt svenska historiska persongalleri. Har du koll på honom?
Dynamitarden, va? Som gömde sig ut i skogen.
Precis. Han var ju verkligen en kändis på mitten av 1900-talet. Mm. En småbrottsling får man väl kanske säga, som väl, ja, märkligt nog som många av de här hedersskurkarna anses väldigt framgångsrik. Om man tittar på hans brottsregister och framförallt hans tid i fängelset, så satt han ju enormt många år bakom galler från 15 års ålder när han precis hade börjat sin brottsliga bana fram till men någon gång i 30 års åldern, 40 var han kanske nästan.
Och han blev ju omskriven, och då tänker jag så här, blev han känd för att han började kallas för Bildsköne Bengtsson, eller fick han det epitetet på grund av att han faktiskt blev så känd? För han var ju omskriven, vad var det han gjorde?
Nej, men alltså han gjorde framförallt inbrott. Det var det han började sin brottsliga bana med. Det går ju massor med olika skröner hur det exakt gick till i början. Han hade det inte lätt heller i sin barndom, ska vi förstås säga. Han föddes alltså 1893 i Vittsjö socken i Skåne, Harald Bernhard Bengtsson. Men efter en misslyckad tidig yrkesbana då, så kom han in på brottets bana och gjorde de här inbrotten. Och ganska snart, som du nämnde då, så började han också experimentera lite grann med det här med dynamit och blev en sån här dynamitar. Det var ju ganska nytt då. Alltså, målsättningen var ju förstås att kunna få upp kassaskåp där det fanns ännu större skatter att vittja. Och det här blev han ganska duktig på.
Ja, och jag är lite, alltså jag är ju inte bara lite, jag är ganska stark motståndare till det här att man gör just kriminella och brottslingar, att man liksom glorifierar dem. Vi har ju ett antal sådana i svensk historia, eller i historia överhuvudtaget, där man liksom så här...
Lasse-Maja är väl kanske den mest kända.
Ja, vi har ju på 1900-talet andra brottslingar som har begått fruktansvärda dåd mot sina medmänniskor, men som ändå får liksom filmer gjorda om sig.
För
de får någon slags hjältestatus.
Ja, men i Karl-Bertil Jonsson förstås, som vi pratade om i början av programmet.
Det var inte honom jag tänkte på nu.
Men han är ju förstås inspirerad av Robin Hood.
Ja, men Karl-Bertil Jonsson är ju också en tjuv som fick en film gjord efter sig, kan man ju konstatera.
Det har vi hört att du tycker. Men det var ju ett fenomen, inte minst i ett 1920-30-tal kanske. Många människor som hade det svårt och som hade en tendens att se upp till de här skurkarna. Inte minst i USA ju, fanns det flera exempel på det här. Och i Sverige så kom det att bli denne Bildsköne Bengtsson. Du undrade Urban hur han fick sitt tillnamn. Och det ska ju tydligen ha varit ett vittne som beskrev honom då 1926 med orden då, en bildskön yngling med förtroendeingivande yttre.
Mm. Det känner man igen. Snygg Urban har man ju
precis. Du måste ju också ofta fått den typen av omdöme.
Eller
precis.
Den lilla tjocka farbror. Ja.
Men allt sen dess så gick han då under epitetet Bildsköne Bengtsson. Han jobbade också ihop med tatuerade Johansson förstås, så att det liksom alla brottslingar av rang skulle ju ha ett sånt här.
Och det kunde man bara heta då, för i år, nu för det, då är så alla tatuerade. Ja, så det är liksom,
Han kanske var ensam om det, Johansson, på den tiden. Bildsköne Bengtsson, han satt, som jag nämnde, större delen av sin brottsliga karriär i fängelse faktiskt. Vid ett tillfälle så rymde han på det här klassiska sättet också, det känns som att liksom hela 1920-30-talet var så där att man bara gjorde såna saker som
knöt lakan.
Ja, det var ju så de kunde. Ja, de knöt ihop lakan och lyckades liksom fira ner sig från fönstren någonstans.
Men inte bågfil eller metallfil.
Ja, det hade de säkert också. Ja, det måste det ha varit. Så att han, alltså gör man såna där ikoniska saker som Bildsköne Bengtsson sysslade med, jag menar, då är det klart att man blir en sån folkhjälte. Sen så gjorde han ju mycket i slutet av sitt liv. Han dog i slutet på 60-talet med att lugna ner sig, försörjde sig som skräddare, va, tror jag, och var en allmänt älskad person där han bodde i södra Sverige under de sista åren.
Inte av sina brottsoffer dock.
Nej, men Urban, Bildsköne Bengtsson, det sätter sig direkt, och jag misstänker att årets julkalender har valt just den här karaktären. Men han verkar inte fylla någon annat syfte egentligen i den kalendern än att ha det här lite roliga namnet. Men det har vi ju gott om exempel på. Vad har du för favoriter i historien med personer som har märkliga tillnamn?
Nej, men jag tänker på ett avsnitt av Vetenskapsradion Historia som vi sände i höstas, som handlade om liksom vikingatiden, och då kanske framförallt den danska vikingatiden. Och de har ju väldigt häftiga namn. Alltså Harald Blåtand och Sven Tveskägg, alltså ganska självförklarande namn. Man kan ju tänka sig hur de såg ut.
Ja, man brukar ju säga sig om Harald Blåtand. Idag tänker vi ju att, att man skulle ha blå tänder, men blå betyder ju svart på vikingatiden. Så att han hade ju någon svart tand. Och sen, om det hade att göra med, som Franske Bengtsson ju har hävdat i Röde Orm, att det hade att göra med att han hade tandverk, alltså ruttna tänder i princip. Eller om man kanske tillhörde den här Jomsvikinga bärsärka-klanen som jag pratat om i Vetenskapsradion Historia höstas. Och där man hade då ett skick att man tatuerade, i princip gjorde man inte, men man skar liksom ofta små ränder så på sina tänder och kanske färgla dem lite grann också, så att de fick en väldigt speciell mörk färg och karaktär. Ja, där de tvistade lärde var det där namnet kommer sig av. Tveskägg är lite lättare att förstå vad det
var. Nu får jag bolla tillbaka frågan, för jag misstänker att du har en hel del egna favoriter ur historien.
Ja, men precis. Var börjar man egentligen? Erik Lesbe och Halte tycker jag, du vet, en kung.
Också ganska självförklarande, tänker man sig.
Jo, men det var det väl kanske. Men jag tycker det är märkligt. Liksom, är det något öknamn som man kallar den här kungen, eller var det bara liksom helt värdeneutralt kanske att han läspade och var halt, denne kung Erik Eriksson som han egentligen hade på 1200-talet då. Nej, men Einar Tambaskälver till exempel, som ska betyda magskakare. Man förstår att han har rätt mycket bukfett till exempel, en person i de isländska sagorna.
Han dansade mycket med den här buken, ja, kanske.
Precis, man har bilderna framför sig. Och apropå gamla medeltida svenska kungar, vi har ju Inge den äldre, men som på isländska eller isländska sagor ofta kallas för Inge Bredarsel.
Oj då!
Och det kan ju inte ha varit något trevligt man menade med det egentligen, föreställer jag mig. Och apropå de nedre regionerna, min absoluta favorit som jag hittade i lite snabb research efter Bildsköne Bengtsson, det är ju Kolbein Smörpenis.
Och då blir ju det här med självförklarande helt plötsligt lite mer förvirrande. Det sätter väl snarare fantasin, sätter fort på fantasin kanske lite grann.
Ja, det gör ju det. Nej, vi lämnar det åt lyssnarna kanske och funderar på vad det här tillnamnet kan komma ifrån.
Ja, och det är ju ganska roligt med sådana fantasiägande namn. Sen har vi ju de här, alltså, kommer du ihåg när jag pluggade historia, så var ju en favorit, det var ju att kejsar Karl den store, hans pappa, var Pippin den lille.
Ja, det är ju konstigt.
Ja, och det har jag sett ju också lite grann fantasin i rörelse här. Där kan ju stor igenkänning på mig och mina barn. Jag som en liten förkrympt farbror till barn som är hur långa som helst.
Och du som lyssnar har förstås dina egna favoriter. Skicka in dina favorithistoriska tillnamn till oss på adressen historia@sverigesradio.se, så ser vi till att sammanställa en lista på
vilken
detta.
Rolig lista att få återvända till.
Och det var allt vi hade att bjuda på i dagens program. Urban, det är några dagar kvar till Carl Bertil Jonssons julafton på tv. Ska du titta på det? Tror inte det, va?
Vi brukar ju titta på det, för det finns andra i familjen och släkten som brukar vilja se det här. Men vem vet,
näven i fickan.
Jag kanske står och tar disken. Så, nej, det är klart att jag ska titta på Carl Bertil Jonssons julafton. Det hör ju till.
Ja,
det är jul, herregud.
Det är jul. Det säger Urban Bystadius. Jag heter Tobias Vanlid och vi hörs snart igen.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.